Kapitel 1. Mönster inuti mönster. Föraktfullt betraktade Cheverna sina smutsiga följeslagare som satt i en ring tillsammans med henne i den lilla gläntan. Skuggan av de nästan kala grenarna ovanför gav en viss svalka. Platsen där Randall Thor hade slungat död och förintelse kring sig låg gott och väl 100 mil västerut. Men likväl flackade de andra kvinnorna nervöst med blicken. Utan ångtält hade ingen av dem kunnat göra sig ordentligt ren, bortsett från att de hastigt vaskat sig om händerna och ansiktet på kvällen. Bredvid henne på de döda löven stod 8 små omaka silverbägare och en silverkanna med vatten. Den senare hade blivit bucklig under flykten. Antingen följer Kara Karn inte efter oss, sa hon plötsligt, eller så har han inte lyckats hitta oss. Jag är nöjd vilket det än är. Några av dem hoppade bokstavligen till. Chions runda ansikte blev blekt och Modara klappade henne på axeln. Modara skulle ha varit vacker om hon inte varit så lång och om hon inte alltid försökte vara så modig mot alla. Alaris fick fullt upp med att rätta till kjolen som redan låg ordnad i prydliga väck i ett försök att ignorera det hon inte ville se. Meiras tunna läppar formades i en missbelåten grimas. Men var det på grund av de andras rädsla eller hennes egen? De hade skäl att vara rädda. Det hade gått 2 hela dagar sedan slaget och fortfarande hade mindre än 20 000 spjut samlats runt Cheverna. Therava och de flesta av de visa som varit med saknades fortfarande, och bland dem fanns alla de andra som varit bundna till henne. Några av de saknade skulle säkert ta sig tillbaka till Frändebarnets dolk, men hur många skulle aldrig mer se solen gå upp? Ingen kunde minnas en sån slakt. Så många döda under så kort tid. Inte ens Al-Ghaidid Siswai var redo att dansa spjutdansen igen så snart. Det fanns skäl för att vara rädd, men inga för att visa det. Att ställa ut själ och hjärta till allmänt beskådande som en våtlänning. Åtminstone Reale begrep tydligen detta. Om vi nu ska göra detta, låt oss då få det gjort, muttrade hon, stel av skam. Hon var en av dem som hoppat till. Cheverna tog fram den lilla grå kuben ur sin bältespåse och placerade den på den bruna lövbädden mitt i cirkeln. Summerin satte händerna på knäna och böjde sig så långt fram när hon skulle studera den att det såg ut som om hennes barm skulle falla ur blusen. Hennes näsa nuddade nästan kuben. Alla sidorna var täckta av invecklade mönster, och på nära håll såg man att det i dessa mönster fanns andra, mindre mönster som i sin tur innehöll ännu mindre. Man kunde till och med ana ytterligare en uppsättning inom dem. Även de minsta var lika precis utförda. Hur någon kunde ha framställt dem hade Cheverna ingen aning om. Till en början hade hon trott att kuben var av sten, men hon var inte längre så säker på det. Föregående dag hade hon råkat tappa den på en skrovlig stenhäll utan att de inmejslade linjerna skadats det minsta. Om de nu var mejslade. Föremålet måste vara en Cheran Greel, så mycket var hon säker på. Man måste vidröra den med minsta möjliga flöde av eld där, på det som ser ut som en krokig nymåne, sa hon till dem. Och likadant på ovansidan, på märket som liknar en blixt. Somrin rätade mycket hastigt på sig. Vad händer då, frågade Alarys samtidigt som hon kammade håret med fingrarna. Det såg ut som en tankspridd gest, men hon lyckades idligen påminna alla om att hennes hår var svart istället för det vanliga, gult och rött. Cheverna log. Det beredde henne nöje att veta sånt som de inte visste. Jag ska använda den för att kalla hit våtlänningen som gav mig den. Så mycket har du redan berättat, sa Reale surt, och Tion frågade rakt på sak. Hur kommer den att kalla hit honom? Må så vara att hon fruktade Althor, men annars fanns det inte mycket hon var rädd för. Sannligen inte Cheverna. Belinde strök lätt över kuben med ett av sina knotiga fingrar. Hennes solblekta ögonbryn var neddragna i en fundersam min. Cheverna lät inte sin irritation komma till synes i sitt ansikte och hon hejdade en impuls att fingra på halsbanden eller rätta till sjalen. Jag har talat om allt vad ni behöver veta. Betydligt mer än de behövde veta som hon såg på saken. Men det hade varit nödvändigt. Annars skulle de också ha suttit och ätit hårt bröd och torkat kött tillsammans med spjuten och de andra visa nu. Eller snarare har varit på väg österut, spanande efter spår av andra överlevande. Och tecken på att de var förföljda. Även om de var sena i starten kunde de hinna 50 mil innan kvällen. Med ord flår man inte vildsvinet och dödar det än mindre. Om ni har bestämt er för att krypa tillbaka till bergen och tillbringa resten av era liv på flykt, så ge er iväg nu. Om inte, så gör vad ni måste göra, så ska jag göra min del. I Rialles blå ögon lyste ett naket trots, liksom i Tions grå. Till och med Modera såg tvivlande ut, trots att hon och Samarin var de som Cheverna hade stadigast grepp om. Cheverna väntade, utåt sett helt lugn. Hon ville inte säga åt dem igen, ville inte behöva be dem. Inombords kokade hon av vrede. Hon tänkte inte låta sig besegras bara för att dessa kvinnor hade veka hjärtan. Om vi nu måste, suckade Rialle till sist. Bortsett från den nu frånvarande Ferrara var hon den som oftast satte sig på tvären. Men Cheverna hade hopp om henne. De som helt vägrade böja sig var ofta lättast att forma när de väl gett efter. Det gällde för kvinnor lika mycket som för män. Rialle och de andra vände sina blickar mot kupen, några av dem med rynkade ögonbryn. Cheverna såg naturligtvis ingenting. De kunde låta bli att göra någonting alls och hävda att kuben inte fungerade utan att hon skulle kunna veta det. Det var hon medveten om. Nu flämtade emellertid Samarin till och Mira sa med låg, nästan viskande röst. Den drar åt sig mer. Titta, hon pekade. Eld där och där. Och jord. Och luft och ande som fyller fårorna. Inte allihop, sa Belinda. Jag tror att de kan fyllas på många olika sätt. Och på vissa ställen ser det ut som om flödena böjer sig kring någonting som inte är där. Hon la pannan i djupa väck. De måste vara för att den drar åt sig den manliga delen också. Flera av dem ryggade lite, rättade till sjalarna eller strök över kjolarna som för att borsta bort smuts. Cheverna skulle ha gett vad som helst för att se det de såg. Nästan vad som helst. Hur kunde de vara så fegsinta? Hur kunde de med att visa det? Slutligen sa Modera. Jag undrar vad som skulle hända om vi rörde den med eld någon annanstans. Om man ger roparen för mycket kraft eller gör det på fel sätt kan den smälta, hördes en mans röst ur tomma luften. Den kan till och med rösten avbröt sig tvärt när de andra kvinnorna får upp på fötter och spanade in bland träden. Alaris och Modera gick så långt som att dra sina slidknivar, fast de inte behövde stål när de hade kraften. Ingenting rörde sig bland de solfläckiga skuggorna. Inte så mycket som en fågel. Cheverna rörde sig inte. Hon hade trott på kanske en tredjedel av det som våtlänningen berättat för henne. Men även om detta inte ingått bland det hon trott på kände hon igen Kardars röst. Våtlänningar hade alltid flera namn, men det var det enda han hade uppgett. Hon anade att han var en man med många hemligheter. Sätt er igen, befallde hon, och sätt tillbaka flödena där de var. Hur ska jag kunna kalla hit honom om ni blir rädda för ord? Rialle svängde runt, vantroget stirrande. Tveklöst undrade hon hur Cheverna kunde veta att de hade slutat leda kraften. Kvinnan tänkte inte klart. Sakta och besvärat slog de sig ner igen. Rialle anlade en ännu mer uttryckslös min än de andra. Så du är tillbaka, sa Kardars röst ur luften. Har du Althor? Det fanns någonting i hans ton som varnade henne. Han kunde inte veta hur det gått, men det gjorde han. Hon övergav helt sin plan för vad hon tänkt säga. Nej, Kärder, vi måste ändå prata. Vi träffas om 10 dagar där vi möttes första gången. Hon skulle hinna till dalen vid främdebarnets dolk tidigare än så, men hon behövde tid för att förbereda sig. Hur kunde han veta? Gott att du säger sanningen, flicka, mumlade Kärder med torr ton. Du kommer att bli varse att jag inte tycker om att man ljuger för mig. Håll linjen öppen för lokalisering så kommer jag till dig. Severna stirrade bestört på kuben. Flicka? Vad sa du? Frågade hon bryskt. Flicka? Hon kunde inte tro sina öron. Rielle var mycket noga med att inte titta på henne. Om Geras läppar kröktes i ett leende. Lite skevt för att de var så ovana vid det. Kärders suck hördes i hela gläntan. Säg till din visa att hon ska fortsätta göra precis vad hon gör. Ingenting annat. Så ska jag komma till dig. Hans tillkämpat tålmodiga ton sved som om han dragit en fil över hennes kind. När hon hade fått ur våtlänningen vad hon ville ha skulle hon klä honom i Guy Shines vita skrud. Nej, i svart. Vad menar du med att du ska komma, Kärder? Svaret var tystnad. Kärder, var är du? Tystnad. Kärder! De andra utbytte bekymrade blickar. Är han galen, sa Tien. Ellery smuttrade att han måste vara det och Belinda krävde ilsket att få veta hur länge de skulle hålla på med de här dumheterna. Tills jag säger åt er att sluta, sa Cervana med låg röst. Hennes blick var fäst vid kuben. Genom hennes bröst sipprade en tunn rännil av hopp. Om han kunde göra detta så kunde han säkert också uppfylla det löfte han gett henne. Och kanske. Nej, hon skulle inte hoppas för mycket. Hon blickade upp mellan trädgrenarna som nästan möttes över gläntan. Solen hade fortfarande en bit kvar att stiga innan den nått sin högsta punkt. Om han inte har kommit före middag ger vi oss av. Det var för mycket att vänta sig att de inte skulle knorra. Så vi ska sitta här som en hop av stenar. Ellery knyckte övat på nacken så att allt hennes hår la sig över ena axeln. För en våtlännings skull. Vad han än har lovat dig, Severna, sa Rielle med bister min, så kan det inte vara värt det här. Han är galen, morrade Tion. Mordara nickade mot kuben. Tänk om han fortfarande kan höra oss. Tion avfärdade tanken med en fnysning och Samarin sa: Varför skulle vi bry oss om ifall en man hör vad vi säger? Men jag finner ingen glädje i att vänta på honom. Tänk om han är som de där våtlänningarna i svarta rockar. Belinda knep ihop läpparna så att de blev nästan lika tunna som Meiras. Var inte löjlig, fräste Ellerys. Våtlänningar dödar sådana män så fort de ser dem. Vad Al-Ghaidid Siswai än påstår så måste det ha varit Aesedenas verk. Orand Althors. Namnet följdes av en plågsam tystnad, men den blev inte långvarig. Kärder måste ha en likadan kub som den här, sa Belinda. Han måste ha en kvinna med gåvan som kan få den att fungera. En ACD, Rialle lät höra ett äcklat strupljud. Om han så har 10 ACD med sig så låt dem bara komma. Vi ska ge dem den behandling de förtjänar. Meira skrattade, ett torrt ljud som passade hennes snipiga drag. Jag tror nästan att du börjar tro att hon verkligen dödade design. Vakta din tunga, gläfte Rielle. Ja, mumlade Samarin ängsligt. Oförsiktiga ord kan nå fel öron. Tions skratt var kort och obehagligt. En enda våtlänning äger mer mod än alla ni tillsammans. Vilket naturligtvis ledde till ett hetsigt svar från Samarin. Mordara gav sig också in i diskussionen, följd av ett utbrott från Meira som skulle ha lett till en duell om de inte varit visa, varpå Ellery tog i ännu hårdare och Belinda. Deras käbbel irriterade Severna, även om det var en garanti för att de inte skulle gadda ihop sig mot henne. Det var dock inte därför som hon lyfte handen för att äska tystnad. Rielle gav henne en hetsk blick och skulle just säga någonting när de alla hörde vad hon hade hört. Någonting prasslade i de döda löven inne bland träden. Även om någon ejl mot all förmodan objuden skulle störa de visa, skulle han eller hon aldrig föra sånt oväsen. Och inget djur skulle komma så nära in på människor. Den här gången reste hon sig när de andra gjorde det. Två gestalter visade sig. En man och en kvinna som tillsammans knäckte så många kvistar under fötterna att det kunde ha väckt en sten. Strax innan de nådde gläntan stannade de. Mannen böjde sig en aning för att säga någonting till kvinnan. Det var Kärdar, klädd i en nästan svart rock med vit spets runt handlovarna och i halsen. Han var i varje fall inte svärd. Det såg ut som om de var oense om någonting. Severna borde ha kunnat uppfatta åtminstone en del av deras ord, men tystnaden var fullständig. Kärdar var nästan en handsbredd längre än Modera. Lång för att vara våtlänning, till och med längre än de flesta ejlmän. Och kvinnan nådde honom bara till bröstet. Hon var lika mörk som han, både i hyn och håret, och tillräckligt vacker för att locka fram en missundsam krökning hos Severnas läppar. Hennes klarröda sidenklänning blottade mer av barmen än till och med Shamarins blus. Det var som om tanken varit ett tillrop, för nu kom Shamarin fram till Severna. Kvinnan har gåvan, viskade hon, utan att ta blicken från de båda nykomlingarna. Hon väver en barriär. Shamarin plutade med läpparna och tillade motvilligt. Hon är stark, mycket stark. Detta betydde sannligen någonting när det kom från henne. Severna hade aldrig lyckats begripa varför styrkan inte hade någon betydelse bland de visa. Även om hon för sin egen skull var tacksam för att det förhöll sig så. Men Shamarin var stolt över att hon aldrig mött någon som varit tillnärmelsevis lika stark som hon. Att döma av hennes ton misstänkte Severna att den här kvinnan var starkare. Just nu brydde hon sig inte om ifall kvinnan kunde flytta berg eller nätt och jämt tända ett ljus. Hon måste vara ACD. Hennes drag hade inte den karaktäristiska slätheten. Men å andra sidan hade Severna sett ACD som också saknade den. Det måste vara så Kärdar hade fått tag på en Tear and Greel. Det var så han hade kunnat hitta dem och komma hit så snabbt. Möjligheterna bredde ut sig för hennes inre blick och hoppet växte i henne. Men vem var det som bestämde? Han eller hon? Sluta leda kraften in i den där, befallde hon. Det fanns en möjlighet att han fortfarande hörde dem genom den. Rielle gav henne en ömkande blick. Det har Shamarin redan gjort, Severna. Ingenting kunde få henne ur humör. Hon log och sa, då så, kom ihåg vad jag har sagt. Jag talar. De flesta av de andra nickade. Rielle fnös. Severna bibehöll sitt leende. En vis kunde inte bli Guy Shine, men å andra sidan hade redan så många uttjänta seder avskaffats att de mycket väl kunde få sällskap av fler. Kärdar och kvinnan närmade sig igen och Shamarin viskade. Hon håller fortfarande kraften. Sätt dig bredvid mig, skyndade Severna att säga till henne. Peta mig på benet om hon leder kraften. Det sved visserligen att behöva begära detta, men hon måste veta. Hon satte sig ner med korslagda ben och de andra följde hennes exempel. De lämnade plats åt Kärdar och kvinnan. Shamarin satt så nära att deras knän rörde vid varandra. Severna önskade att hon haft en stol. Jag ser dig, Kärdar, sa hon formellt, trots den förolämpning han utsatt henne för. Sitt ner, både du och din kvinna. Hon ville se Eichedens reaktion, men det enda kvinnan gjorde var att höja på ögonbrynet med ett lojt leende. Hennes ögon var lika svarta som hans, svarta som korpögon. De andra visa lät en viss kyla skina igenom. Om Eishedena vid Domais brunnar inte hade släppt Althor fri skulle de säkert ha dödat eller tillfångatagit varenda en av dem. Eftersom Kärdar uppenbarligen visste vad som hade hänt måste den här Eishedén vara medveten om detta. Men likväl såg hon allt annat än rädd ut. Det här är Maishia, sa Kärdar samtidigt som han slog sig ner på marken en liten bit utanför den plats som lämnats åt honom i cirkeln. Av någon anledning tyckte han inte om att komma närmare. Han var kanske rädd för knivar. Jag sa åt dig att använda en vis, inte 6 stycken. Vissa män skulle kunna fatta misstankar för någonting sånt. Av någon anledning verkade han road. Kvinnan, Maishia, var just i färd med att vika in kjolen under sig. Men när han sa hennes namn stannade hon upp och gav honom en blick så ursinnig att den borde ha fått hans hud att flagna. Hon kanske hade haft för avsikt att hålla sin identitet hemlig. Hon sa emellertid ingenting och strax satt hon där bredvid honom med ett leende som återvänt så snabbt att man knappt trodde att det varit borta. Det var inte första gången Severna var tacksam för att våtlänningarna lät sina känslor speglas så öppet i sitt minspel. Har du med dig saken som kan styra Randall Thor? Hon sneglade inte ens åt kannan med vatten. När han var så ohövlig, varför skulle i så fall hon hålla på formerna? Hon hade inget minne av att han varit sån vid deras förra möte. Kanske var det Eishedén som gjorde honom så järv. Kärdar gav henne en förbryllad blick. Varför det, när du inte har honom här? Jag ska få honom, sa hon tomlöst, varvid han log. Det gjorde Maishia också. Nå, då väntar vi till dess. Hans leende var fullt av tvivel och misstro. Kvinnans var hånfullt. Det skulle nog gå att skaffa fram en svart kaftan även åt henne. Det jag har kommer att hålla honom under kontroll när han väl gripits. Men det kan inte användas för att besegra honom. Jag tänker inte ta risken att han får höra talas om mig förrän ni har honom i säkert förvar. Han verkade inte det minsta skamsen över att erkänna detta. Cheverna tvingade tillbaka ett styng av besvikelse. En av hennes förhoppningar var alltså grusad, men det fanns fler. Rial och Tian knäppte händerna och stirrade rakt fram, bortom cirkelns omkrets, bakom honom. Han var inte längre värd att lyssna på, fast de visste å andra sidan inte allt. Eishe det då? Kan man styra dem med detta föremål som du har? Rial och Tian slutade titta ut bland träden. Det ryckte i Belindes ögonbryn och Meira tittade på henne. Cheverna hade god lust att svära över deras brist på självbehärskning. Kärdar var emellertid lika blind som alla våtlänningar. Han kastade huvudet bakåt och skrattade. Menar du att ni inte fick Althor men fångade Eishedér istället? Ni försökte fånga en örn och fick en handfull lärkor. Kan du skaffa fram någonting som gör samma sak med Eishedér? Hon hade lust att skära tänder. Nog hade han visat tillbörlig hövlighet förut. Han ryckte på axlarna. Kanske, om priset är det rätta. Det var bara damm för honom, saknade all betydelse. För den delen visade Maishia inte heller något intresse. Besynnerligt, om hon nu var Eishedér. Men det måste hon vara. Din tunga fyller luften med granna färger, våtlänning, sa Tion tomlöst. Vad har du för bevis för att det är mer än så? För en gång skull förargade det inte Cheverna att hon hade talat när hon skulle tiga. Ett kort ögonblick blev Kärdars anlete lika hårt som en klanhövdings, som om han hade uppfattat förolämpningen. Men i nästa stund var han återigen idel leenden. Som ni behagar, Maishia lekte lite med roparen. Shamarin drog sin kjol till rätta och tryckte knogarna mot Chevernas lår när den grå kuben lyftes en famn upp i luften. Först studsade den fram och tillbaka som om någon bollat den mellan händerna. Sen ställde den sig på sned och började spinna runt ett av sina hörn som en snurra, snabbare och snabbare tills den bara syntes som en suddig kontur. Vill ni se henne balansera den på näsan, frågade han med ett brett flin. Den mörkhåriga kvinnan stirrade rakt ut i luften med spänd blick. Hennes leende var uppenbart tillkämpat nu. Jag tror att jag har visat upp alldeles tillräckligt nu, Kärdar, sa hon kyligt. Men kuben, roparen, fortsatte snurra. Cheverne räknade tyst till 20 innan hon sa, det räcker. Du kan sluta nu, Marcia, sa Kärdar. Ställ tillbaka den där den stod. Inte förrän då började kuben sakta sjunka till marken där den mjukt la sig till rätta på sin ursprungliga plats. Trots sin mörka hy såg kvinnan blek ut och ursinnig. Om hon hade varit ensam skulle Cheverne ha skrattat högt och dansat. Nu var det med stor svårighet hon lyckades behärska sin min. Rialle och de andra hade så fullt upp med att stirra föraktfullt på Marcia att de inte märkte någonting. Det som fungerade på en kvinna som hade gåvan skulle fungera lika bra på en annan. Med Shamarin och Mordara behövdes det kanske inte, men Rialle och Favara. Hon fick inte verka för ivrig nu, inte när de andra visste att det inte fanns några tillfångatagna Aesir Dae. Naturligtvis, fortsatte Kärdar, kommer det att ta lite tid att förse dig med det du önskar. Han fick en slug blick i ögonen, men försökte dölja det. En annan våtlänning hade kanske inte märkt någonting. Och jag måste varna dig, priset blir inte lågt. Mot sin vilja böjde sig Cheverne framåt. Och hur kunde ni komma hit så snabbt? Vad begär du för att hon ska lära oss det? Hon lyckades hålla iven borta från rösten, men var rädd att det förakt hon kände lyste igenom. Våtlänningar gjorde vad som helst för guld. Kanske uppfattade mannen det. Han spärrade i varje fall upp ögonen innan han återvann sin självbehärskning. Så mycket det nu var värd. Han tittade ner på sina händer och ett litet leende spelade på hans läppar. Vad hade han för skäl att verka så belåten? Det är inte någonting som hon gör, sa han med en röst lika len som hans handflator. Inte på egen hand. Det är som roparen. Jag kan förse er med flera, men priset för dem är ännu högre. Jag betvivlar att det ni har plockat åt er i Carhain räcker. Turligt nog kan du använda färdskrinen för att föra ditt folk till rikare länder. Till och med Meira hade svårt att inte visa sin entusiasm. Rikare länder. Och därtill skulle de inte längre vara tvungna att ha att göra med narrarna som följde Althor. Berätta mer, sa Cheverne svalt. Rikare länder kan vara av visst intresse, fast inte tillräckligt för att hon skulle glömma Kar Akarn. Kärdar skulle ge henne allt det han hade lovat innan hon gjorde honom till Datsang. Det var tur för honom att han verkade trivas i svart. Sen skulle hon inte behöva ge honom något guld. Iakttagaren gled spöklikt mellan träden utan att ge minsta ljud ifrån sig. Det var fantastiskt vad man kunde få veta med hjälp av en ropare. Särskilt i en värld där det tydligen bara fanns två andra. Den röda klänningen var inte svår att följa och de tittade inte bakåt. Inte ens för att se om någon av dessa så kallade Ael följde efter dem. Grendel behöll den spegelmask som dolde hennes sanna utseende. Men Shamel hade kastats in. Nu hade han åter sitt gyllenblonda skägg och var inte mer än huvudet och axlarna längre än hon. Iakttagaren undrade om det var särskilt vist under rådande omständigheter. Han hade alltid undrat hur mycket av Shamels beryktade mod som egentligen var dumhet och oförmåga att se klart. Men mannen höll kvar Shaidin. Kanske var han inte helt omedveten om faran. Iakttagaren följde dem och lyssnade på vad de sa. De anade ingenting. Den sanna kraften, vunnen direkt ur mörkrets första, kunde varken ses eller förnimmas av någon annan än de som behärskade den. Svarta fläckar flöt över hans synfält. Det fanns ett pris för detta, det var sant. Ett pris som blev högre för varje gång. Men han hade alltid varit redo att betala priset när det var nödvändigt. Att uppfyllas med den sanna kraften var nästan som att ligga på knä under Sheol Gul. Att sola sig i mörkrets furstes glans. Det var värt all smärta han kände. Naturligtvis måste jag ha dig med, morrade Shamel, samtidigt som han nästan snubblade över en död slingerväxt. Han hade aldrig funnit sig riktigt till rätta utanför städerna. Du svarade på 100 av deras frågor bara genom att finnas där. Jag kan knappt tro att det är sant att den enfaldiga jäntan själv föreslog just vad jag ville. Han gav till ett kort, strävt skratt. Jag kanske är Taveren själv. En gren som var i vägen för Grendel böjdes undan tills den knäcktes med en smäll. En kort stund hängde den kvar i luften som om hon tänkte slå sin följeslagare med den. Den enfaldiga jäntan kommer att skära hjärtat ur kroppen på dig och äta det om hon får antydan till en möjlighet. Grenen for iväg. Jag har några frågor själv. Jag trodde aldrig att du skulle hålla din vapenvila med Althor längre än du måste. Men detta... Iakttagarens ögonbryn höjdes. En vapenvila. Ett påstående lika riskabelt som det var falskt av allt att döma. Det var inte jag som arrangerade att han skulle kidnappas. Shamel såg på henne med vad han förmodligen trodde var en spefull min. Men ärret förvandlade den till en rovdjursgrimas. Däremot var Meshana inblandad. Kanske även Demandred och Semirag. Trots att det slutade som det gjorde. Men absolut Meshana. Du borde kanske tänka över vad mörkrets första egentligen menar med att låta Althor gå oskadd. Grendel tänkte över detta till den grad att hon snavade. Shamel fångade hennes arm så att hon inte föll omkull. Men så snart hon återvunnit balansen ryckte hon sig ur hans grepp. Intressant. Även med tanke på vad som hade hänt i gläntan. Vad som egentligen intresserade Grendel var alltid de vackraste bland de mäktigaste. Men hon skulle ha kunnat, som rent tidsfördriv, kurtisera även en man som hon ämnade döda eller som ville döda henne. De enda män som hon aldrig kurtiserade var de av de utvalda som för en tid stod över henne. Hon kunde aldrig finna sig i att vara den underlägsna parten. Varför fortsätta med dem i så fall? Hennes röst dröp av smält lava, trots att hon i vanliga fall var så skicklig på att dölja sina känslor. Althor i Meshanas händer är en sak. Men att han skulle hamna i den där vildens våld är en helt annan. Inte för att hon kommer att ha några större möjligheter att komma åt honom ifall du skickar ut dem på plundringståg. Färdskrin? Vad har du i kikaren där? Har du några fångar? Om du tror att jag ska lära dem om tvångskraften så kan du slå det ur hågen. En av de där kvinnorna hade ansenlig styrka. Jag tänker inte ta risken att den styrkan får sällskap av kunskap, vare sig hos henne eller någon som hon för den vidare till. Eller har du en bindare undan gömd bland dina andra leksaker? Och förresten, var var du förut? Jag tycker inte om att behöva vänta. Shamel stannade och kastade en blick bakåt. Iakttagaren stod mycket stilla. Allt utom hans ögon var svept i solfjäders tyg, så han hyste ingen rädsla för att bli sedd. Under årens lopp hade han bemästrat åtskilliga färdigheter som Shamel bespottade, och en del som han satte högt. Portöppningen öppnades plötsligt och skar av ett träd mitt i tu, så plötsligt att Grendel spratt till. Den kluvna stammen lutade drucket åt sidan. Nu visste hon också att Shamel var i kontakt med urkällan. Trodde du att jag berättade sanningen för dem, sa Shamel redsamt. Små ökningar av kaos är lika viktiga som stora. De kommer att gå dit jag skickar dem, göra vad jag säger åt dem och lära sig att vara nöjda med vad jag ger dem. Precis som du, Marcia. Grendel lät illusionen falla och stod där lika gyllenblond som han, lika ljus i hyn som hon förut varit mörk. Om du kallar mig det igen dödar jag dig. Rösten var ännu mer uttryckslös än ansiktet. Hon menade det. Iakttagaren stelnade till. Om hon försökte sätta sitt hot i verket skulle en av dem båda dö. Borde han ingripa? De svarta fläckarna virvlade framför hans ögon, snabbare och snabbare. Kärmel såg henne i ögonen med en blick precis lika hård som hennes. Kom ihåg vem som ska bli Neblish, Grendel, sa han och steg genom portöppningen. En liten stund stod hon kvar och tittade på öppningen. En lodrät silverstrimma uppenbarade sig vid hennes sida. Men innan hennes portöppning hunnit stabiliseras släppte hon väven och sträcket krympte till en punkt innan också den försvann. Den pirrande känslan i iakttagarens hud upphörde när hon släppte Shaidar också. Med stel min följde hon efter Shamer och sen slöts hans portöppning bakom henne. Iakttagaren log snett bakom sin lömska mask. Nej, Blish. Det förklarade Grendels lydnad, förklarade vad som hindrat henne från att döda Shamel. Till och med hon skulle förblindas av detta. Och det innebar en ännu större risk för Shamel än att påstå att han hade avtalat en vapenvila med Luce Tharyn. Mörkrets första tyckte om att ställa sina tjänare mot varandra för att se vilken av dem som var starkast. Endast den starkaste fick sola sig i hans glans. Men vad som var sant idag behövde inte vara det imorgon. Iakttagaren hade sett sanningen skifta 100 gånger mellan soluppgång och solnedgång. Mer än en gång hade det varit han själv som hade fått den att skifta. Han övervägde att gå tillbaka och döda de 7 kvinnorna i gläntan. De skulle vara lätta att dräpa. Han betvivlade att de visste hur man formade en verklig cirkel. De svarta fläckarna fyllde hans blick som en vågrätt snöstorm. Nej, han skulle låta det utveckla sig som det ville. Tills vidare. För hans öron var det som om själva världen skrek när han använde den sanna kraften för att riva upp ett litet hål och stiga ut ur väven. Shamel visste inte hur rätt han hade. Små ökningar av kaos kunde vara precis lika viktiga som stora.